Välkommen till Tolkning pågår. Ni lyssnar på Ola Fornling som har en gäst här som heter Paula Dubbink och hon jobbar som komminister i Malmö, Sankt Andreas kyrka. Vi ska podda om Askonsdagen och jag tänker att vi är fyllda med energi så vi drar igång direkt. Paula, varmt välkommen hit. Du kan väl läsa texten för oss?
Ja visst. Den är från Markus evangeliets andra kapitel. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade Jesus: varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar? Jesus svarade: inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem. Och när den dagen är inne kommer de att fasta.
Tack. Var vill du börja?
Ja, var ska vi börja? Det är öppen fråga. Man kan ju undra, hur känner du inför fastan? Detta årets fastan.
Jag känner mig, för en gångs skull då så har jag, eller inte för en gångs skull, men jag har liksom ett tydligt fastelöfte för mig själv detta året.
Okej, okay. Är det något som vill du väl dela? Eller?
Ja, men det kan jag absolut göra. Ja. Det kan jag absolut göra. Det började, min son är tonåring och övertygad vegetarian. Och vi har pratat jättemycket hemma om det här med köttätande och sådär. Och då så satt vi faktiskt på julafton så där på småtimmarna och diskuterade. För han läste en bok då, den här Eating Meat, tror jag, Jonathan Safran Foer. Som har skrivit en övertygande argumentation om varför man inte måste faktiskt äta kött. Och jag fick erkänna för honom att han hade på ett sätt bättre argument än vad jag hade. Det fanns inte. Och jag jobbar ju med hållbarhet och miljö och teologi som du vet.
Ja.
Och då sa han, men kan du inte prova pappa du i alla fall? Och det hade jag ju svårt att säga nej till. Och då sa han, men okej, när fastan kommer, då kör jag och äter, skippar jag kött och kör vegetariskt. Mm. Så för mig är fastan ju väldigt konkret.
Väldigt tydligt, ja.
Vi får se hur det går.
Blir det svårt? Är du en som gillar kött?
Jag gillar kött, om jag ska vara ärlig och rannsaka mig själv. Och det är väl tanken att vi ska göra så här i fastkunstdagen. Så gillar jag kött och jag tycker ibland att jag inte blir mätt när jag äter vegetariskt och sådär. Men jag ska verkligen ge det en chans. För det finns någonting som jag också... Ja, men jag lider faktiskt också med djur, hur vi behandlar djur i vår del av världen. Mm. Jag kan också se det hållbarhetsperspektivet. Och även om det här är liksom... Vi kommer säkert in på det här med det individuella och det kollektiva. Det handlar ju inte om att jag ska göra det här för att visa hur duktig jag är. Det är inte det frågan.
Nej, nej.
Även om det kanske kan handla om det också till viss del. Men på något sätt så är det väl också... kan det vara skönt att faktiskt tron får ett konkret uttryck ibland? Så känner jag.
Ja, och det är ju fint att ni bestämde så tidigt som julafton. Ja. Att det verkligen är någonting att satsa på. Och,
ja, men visst. Men vad ska du göra? Ska du göra något?
Du måste ju. Nej, om jag tänker hur jag känner inför fastan så är det ju lite det där blandade. Å ena sidan att det är en sån viktig tid och så innerligt. Och det blir ju riktigt på allvar. I bibeltexterna och i känslan i kyrkan. Och så vill man ju också göra något i sitt liv med det. Nu är jag redan typ Stockholms vegetarian. Så äter lite fisk men jag aldrig kött.
Och, man kallar det för Stockholms
vegetarian. Så heter det naturligen att man äter ibland fisk men inte kött. Så det skulle nog inte riktigt, och fisken däcker, det kan jag förstå från det. Det är nog ingen utmaning. Så nu blir ju lite så frågan, ska man hitta på någonting? Ska man ha sin lilla egna projekt? Som man då kan vara väldigt glad över att man lyckas fullfölja. Eller så blir man väldigt uppgiven när man halvvägs upptäcker att det har väl hänt något tidigare år. Det här ska jag avstå ifrån. Och så händer det någon situation och så är det kört nu på dag 18 när jag har ätit choklad som jag inte skulle. Eller kan jag börja på nytt? Det blir så mycket projektarbete och det är synd. Men samtidigt är det en väldigt fin och viktig tid och jag tror att nu blir det kanske en ganska vanlig fastan med vanliga gudstjänster och förhoppningsvis med ett riktigt påskfirande också som vi ju har inte riktigt haft de senaste 2 åren. Så jag ser ändå väldigt mycket fram emot det, men det är inte lätt. Så det är den dubbla känslan, tror jag, som vi har inför första tiden.
Mm. Nej, men det känner jag också, men det är skönt att få fira det på ett liksom taktilt, om man säger, använder det ordet, sätt, att få verkligen gå i gudstjänst och få det här korset i panna. Jag tycker om den konkretionen liksom. Och att få sjunga fastesalmerna, inte vid en skärm. Utan. Ja, men det känns också härligt.
Ja, det här har jag inte alls tänkt på när jag förberett. Jag har inte tänkt på det. Det är ju askonsdagen också. Det är också askkorset. Det har vi ju. Ja, det är inte många som tagit emot det, tror jag. Inte jag de sista
två åren. Utan det ska faktiskt bli fint att få fira det, så att säga.
Ja, men det är ju samma sak. Man vill gärna, man går till kyrka för att göra det, och samtidigt känns det ju rätt så läskigt. Det är hela dubbelheten, tror jag. Det kommer det någon som ritar det och säger några ganska så tunga ord. Så det
är... Ja, vad är det man säger? Så att jag tänkte på här innan, och så hade jag inte riktigt någon bok att se upp det. Omvänd dig och tro evangelium är ju ett tilltal vi brukar använda, tror jag.
Helgen. Ibland blir det både och. Man kan ju också ha människa, kom ihåg att du är stoft, och stoft ska du återbli. Och ibland blir det både och. Den är ju kanske bra. Då blir det först den där påminnelsen om vår dödlighet och begränsningar.
Mm.
Omvänd dig och tro evangeliet. Det är ju lite... Gör nu något med denna tid som du har här under fastan och hela tiden. Så jag har hunnit fira en gång askonsdag som präst. Det var precis innan corona kom. Och så fick jag göra det och stå där och rita. Och så fick jag välja vilken text. Och så valde jag ändå att ta den hela. Som är lite för lång. Men att det kändes värdefullt att få med både och. Att inte bara få höra, du ska bli stoft igen. Ja, och nu, då kan man ju bli väldigt deppig av.
Ja, nej, men precis. Mm. Men att både faktiskt hela, på något sätt, både, och det finns ju någonting av påskdagen i evangelietilltalet också. Så att
eller
säga.
Hur, ja.
Men att man inte heller väjer för det som är vår lott, att bli stoft igen, så att säga. Och så.
Ja, det,
ja, men det är en väldigt stark upplevelse, tycker jag också, att titta människor i ögonen och säga de här orden, och någonting av ett delande i den riten också, att vi delar de här villkoren. Vi kan vara väldigt olika som människor, kön, ålder, bakgrund, men detta är någon slags back to basic sådär, som kan kännas skönt sådär.
Det är så, men det kan gå djupt in igen. Jag tror första gången jag blev efter det här, och det var nog när jag precis hade kommit till Sverige, så hade jag visst inte vad jag skulle förbereda mig för, och jag var varit, vad händer nu? Ja, det tror jag kan göra ett väldigt stort intryck på människor, och tänk om man precis förlorat någon eller är sorg eller något sånt, så tänker jag att det kan bli starkt, men man väljer ju själv att gå till kyrkan, och man kan ju sitta kvar om man inte vill.
Nej, men precis. Så det är ju viktigt, det är skönt, att poängtera också. Så att
men visst, det är något av de mer starka gudstjänster. Jag tror att askonsdag har en stor popularitet för en veckomässa. Mm. Det är nog många som går till kyrkan, tror jag. Förhållandevis.
Men då har vi börjat prata om fastans allvar och lite om fastans praxis.
Ja.
Om vi då går in lite i evangelietexten också. Tänker jag, vad ska vi säga om den, där Jesus ju får en slags fråga här i början. Varför fastar inte dina lärjungar? Och så han ger ett svar och sådär.
Mm, ja.
Tycker han därmed inte att fastan är viktig? Eller vad skulle du säga?
Det skulle man kanske vilja dra som slutsats. För då slipper man det där jobbiga. Då behöver du inte avstå från ditt kött. Men... Ja, första årgångens evangelietext är ju när ni fastar, och det säger Jesus det, och det säger han inte om ni fastar utan när ni fastar. Så jag skulle inte säga att Jesus med detta avskaffar fastan. Antagligen, jag interpreterar det som en slags korrigering eller protest mot en viss praxis som jag inte vet så mycket om, men... Fariserna, stackarna, de kommer ju oftast, de avbildas ju ofta ganska så negativt för att de ska kanske tolka det lite positivt. Alltså de vill väl och de försöker bra och de missar precis poängen. Att de, jag läste något om att det fanns några fasta dagar i judendomen vid den tiden, men de la till extra, för man visste ju aldrig om man kunde vara direkt, så man gör lite mer. Man börjar sabbaten en timme tidigare än den officiellt börjar, för då vet man säkert att man räcker till, så att säga. Så jag skulle tolka det som Jesus säger, att så är det inte menad, och det finns också tillfällen där man inte ska fasta, för man behöver inte följa det så till pricka. Men det kommer en tid när jag inte är här, och då är det sorgligt, och då ska ni fasta.
Mm.
Men, ja, nej, men jag, vad tänker du?
Jag är med dig. Jag är med dig. Alltså jag tror inte heller att precis som att man ibland har tolkat, för jag tror att man ibland har tolkat Jesus fel också gällande exempel i sabbaten. Mm. Att Jesus tycker inte sabbat är viktigt. Utan det, men det är ju snarare liksom hur har det här utvecklats? Det är någon slags praxis. Och sen kan jag tycka att det är lite problematiskt det här att fariserna oftast framställer. Alltså det kan lätt bli en polarisering som exempelvis Jesper Svartvik vet jag har ju vänt sig.
Oh yeah.
Eller man får se upp med det liksom. Det tror jag är liksom A och O.
För då blir de fariserna blir ju judarna.
Ja,
också.
Ja men precis.
Jesus judiskhet. Det blir
då halkar man lätt fel åt ett stans. Där vi alla, eller liksom, där vi också som kyrka många gånger kanske har varit för mycket.
Oh yeah.
Absolut. Yeah. Det tycker jag är viktigt att man också poängterar här idag. Mm. Men sen tycker jag att Jesus kan ju också, även lärjungarna kan framställas som att de inte förstår. Precis som fariser. Alltså även den innersta kretsen och vi vet alla vad som händer med Petrus. Så att på något sätt så får man ju också bilden i evangelien att det är faktiskt ingen som riktigt greppar vad Jesus gör. Så kan man också tolka det.
Ja.
Men jag tänker att svaret är ju också någonstans att säga att målet med fastan är ju att fördjupa relationen med Gud. Och han säger, och i och med hans svar så säger han, jag är brudgummen, jag är Gud. Och så länge, nu är de ju nära mig, men det kommer en tid när jag inte är närvarande på det här sättet och då måste man
hitta
andra medel och andra vägar så att säga.
Så
tänker jag nog kring det hela. Vilket ju naturligtvis är ett stort anspråk också. Det ligger ju en provokation i att säga att jag är ju, de ska komma nära Gud, jag är här, de behöver inte fasta. Det finns lite av den
liksom tonen han, i det också. Ja, vem tänker han att han är? Ja. Att han säger det. Jag känner ju inte så väl till den här hela bröllopssymboliken och brudgumssymboliken. Men
inte så mycket.
Det är inte så jättebekant för oss, men jag har förstått lite att den stora bröllopsfesten är väl... Det är inte ens när Messias kommer tillbaka, men när Gud kommer att vara med till den här slut. Och att Jesus säger, men det har redan börjat typ med mig nu. Det är väl ganska så... Jag tror att det fattades nog som en hedelse att säga det.
Ja, men det tror jag.
Så Jesus säger också väldigt mycket här som vi kanske tänker.
Ja, som inte vi... Nej, men radikaliteten har ju lite försvunnit bort sådär. Det tror jag säkert. Men det finns ändå en som sagt en tydlighet i att fastan är viktig, men festen är här, för nu är jag här. Och sen så läste jag någon kommentar att den frågade om han liksom hintar redan, för det här sägs ju rätt så tidigt i evangeliet, om han redan där hintar om sin korsfästelse och död, eller om det är något annat som menas och sådär. Det vet man ju inte naturligtvis, men...
Nej, men vi kanske vill läsa det så med tanke på att vi precis börjar fasta med denna text. Vi vet ju hur det slutar så att säga, eller hur fasta tiden nästan slutar med långfredag, så det är väl inte så konstigt att ha det i åtanke.
Nej, men precis. Och det är det där av traditionen kommer också att man inte fastar på söndagen. Det finns ju, jag pratade med Markus här som är biskopens kaplan och han för honom var det liksom en poäng att på söndagen fastar man inte, för då är man ju så att säga i gudstjänsten, då är man nära Jesus. Det är ju någon slags variant på den här tankegången.
Jag hörde att jag har hört att det är för att det är uppståndelsens dag och så ska man inte det är ju väldigt nära besläktat kan man säga, det är därför man inte fastar. Man kan undra om i den tiden man fastade väldigt strikt att det mer var av praktiska skäl, för man behövde en dag för att återhämta sig,
men
inte orkade, och annars blir det inte heller 40 dagar. Men jag har hört någon påstå att men festen ligger ju på söndagen i att få gå i tjänst. Så det är inte läge att frossa alldeles för mycket, det får man spara till. Så de var lite försiktiga med det. Jag vet inte vad jag tycker. Jag tänker det. Blir det mycket kött nu för dig på söndagar? Det kan man, eller hade du bestämt, nu blir det inte alls.
Alltså det beror också mycket på att min son skulle aldrig köpa det argumentet. Så att säga. Utan han skulle helt klart bara tycka att jag hittade en utväg i mitt jobb som präst. Att plötsligt väcka i mig en stek på söndagen. Så att jag kommer inte undan med det i det här fallet faktiskt. Utan jag tänkte, nu får jag köra hela vägen.
Bra.
Så blir det för min del om jag nu lyckas hålla det hela.
Ja. Men om man tittar mer allmänt så tänker jag att det är bra att ha en dag även i denna tunga tid. Och det har väl i olika traditioner och genom tiderna ibland varit väldigt tungt och väldigt så svart och svårt och sånt. Att det ska vara någon festdag och en högmässa även i fasta tid är ju ändå ett firande också av Jesus uppståndelse. Och vi ändå delar nattvarden, då kan man ju inte bara sitta där och bara betona korsfästelsen.
Nej.
Ja.
Och det är väl tydligt i vårt samtal hittills, så kan man väl i alla fall ty sig till det utifrån vad Jesus säger också, att fastan är ju inget självändamål för någon slags späkning i sig, utan det här är det är liksom en tid för att upptäcka någonting annat, fördjupa relationen med Gud. Men det är ju inte så att det är någon gärningsrättfärdighet eller att jag kommer närmare Gud för jag inte äter kött. Utan det är liksom, och det tycker jag också syns i Jesus ord, att ja, men festen är liksom, det är fint att också få fira när jag nu är här, när Gud är här. Så att, för det kan ju lätt kantra över att det blir något annat. Vem fastar bäst eller så?
Ja, eller jag sätter regler för mig själv. Har jag följt dem då? Har jag gjort rätt så att säga?
Och annars så känner jag mig väldigt misslyckad.
Ja,
eller så.
Lite som nyårslöften. Vi försökte med mina konfirmander för något år sedan att förklara lite för dem. De fick semlor och så rättade vi lite kors på deras hand om de inte ville det på annan. Och så pratade vi om det och så skulle de skriva ner något som de skulle fokusera på under fasta tiden. Och vissa hade nog fattat det, men vissa inte. För vissa var det typ, jag ska träna lite oftare. Och jag vet inte riktigt, det blev lite mer nyårslöften-aktig. Så jag ska förbättra, ska bli min bästa jag under fasta tiden. Och så tänkte jag, nu har vi kanske inte helt lyckats förklara. Inte att de tänkte fel och det är bra om de ska gå och träna 2 gånger i veckan.
Nej,
men vad är nu egentligen poängen? Och ja, det är inte så helt lätt att... Vi är ju inte en kyrka som säger så här ska ni göra. Det är ju inga, i vissa kyrkor är det kanske de här veckorna i ortodoxa kyrkan, de här veckorna avstår man från mjölkprodukter och veckan också av detta och så hänt här. Och det är inte att man blir helig när man gör detta, men det här hjälper till. Så det här ger vi som råd. Men vår kyrka säger ju bara, gör som ni vill. Och det är inte så helt enkelt, tänker jag.
Nej, och det är ju också skillnad mellan islam exempelvis, som har mycket tydliga regler kring sin fasta med solens upp- och nedgång.
Ja,
och ibland kan man ju känna att det här hade nästan varit lite skönt. Men samtidigt så finns det något väldigt härligt i den här friheten som vi ges av Gud, att när man tar det på allvar, men gör det utifrån där du befinner dig och utifrån din tolkning av vad evangeliet är, så att säga. Det finns något skönt i det också.
Det är väl både och. Jag håller med dig. Jag skulle inte bli så glad om det kom från ärkebiskopen att så här ska ni göra eller det här får ni avstå ifrån. Jag tror ingen skulle köpa det heller i vår kyrka.
Nej, det är en helt främmande tanke.
Ja, eller hur? Ja. Det skulle vi inte gå med på. Men samtidigt, om vi nu pratar om det här med det där med att fastan ska vara något från, det ska inte bara bli mitt lilla egna projekt, men det ska vara något som vi gör tillsammans. Mm. Vi är tillsammans på väg till stilla veckan, till åminnelsen av Jesus lidande och död och uppståndelse, till påsken. Vad har vi då gemensamt? När det ändå är så att alla ska tänka ut för sig själv vad de ska göra, om de ska göra någonting, för det måste man inte, då blir det ändå... Man ska undvika det här mitt lilla projekt, men samtidigt får du ha ditt lilla projekt som att äta vegetariskt, det tycker jag är bra.
Ja, men
det är jättebra ju, det tycker jag är en bra utmaning för en, men hur man också behåller det här gemensamma,
och jag som nu jobbar också med teologi och hållbarhet och är inne på det perspektivet, och det är väl därför också delvis det här med vegetariskt har kommit upp, för man, jag har ju förstår ju av ren fakta att det är bättre också för klimatet och planeten faktiskt. Och för djuren naturligtvis. Alltså det finns ju, jag har precis läst en bok som heter Med alla levande varelser som har kommit ut nu. Fredrik Ivarsson och Annika Spalde som har också tolkat bibeltexter utifrån det här att faktiskt så är det ju inte bara människan som har en framträdande roll i de här texterna, utan hela Guds skapelsen och att vi har satt oss själva i centrum för livet är ju fatalt på många sätt.
Yeah.
Ja. Så att det, därav det här också med naturligtvis det vegetariska. Sådär. Men då tänker jag så här att fastan kan ju också vara en tid när man på ett gott och uppmuntrande sätt se gemenskapen i det här. Vad kan vi för det pratar vi inte bara om i kyrkan, utan det är ju i hela samhället. Ja. Vad kan vi avstå av allt det här för att hela världen ska leva? Eller
ja,
så.
Precis. Ja.
Och att ha det samtalet, det tänker jag är viktigt i fastan. Mm-hmm. Inte få vi så duktiga, men snarare få inspirera varandra. För vi i alla fall som sitter i soffan här, lever ju ett hyggligt överflöd.
Mm-hmm. Ja, det kan man säga.
Minst sagt ju.
Verkligen.
Och hur hanterar vi det livet i överflödet? Och vad kan vi välja bort och ändå leva goda liv? Det tycker jag är intressant.
Ja, det förstår jag. Och det är också en sån fråga som kanske ännu mer blir relevant nu. Men delvis känner vi oss ändå post-corona. Eller postpandemi, allt öppnas, det är mycket mer som är möjligt. Ska vi gå tillbaka till att resa till olika ställen och sånt där? Om man nu tänker mer allmänt hållbart, ja, ett hållbart sätt att leva. Finns det andra sätt att leva? Och är de lika bra? För jag tror att ibland känner jag att det finns saker man gör. Jag tänker ibland, men jag är duktig. Jag tar hyfsat ofta. Jag tar tåget till mitt hemland och inte flyget. Men inte alltid. Långt ifrån alltid. Men några gånger. Så det är ju bra jobbat för mig. Och jag äter inte kött och inte så mycket fisk. Så det var bra jobbat. Men ibland tänker man, det kostar mig inte så jättemycket. Det är inte så jättejobbigt. Hur mycket mer kan man göra? Så kan man utmana sig själv längre? Men om man samtidigt säger allt det här som du gör är fel, hur skuldbelägger man inte människor? Som du säger, det är mycket mer positivt. Hur ska vi leva mer hållbart? Och ställa den allmänna frågan till människor tillsammans.
Ja, nej men precis. Nej. Men det är ju hela tiden, så är det en balansgång naturligtvis i det vi gör. Yeah. Att vi ska inte hamna i någon slags moralistiskt dike. Men å andra sidan kan vi inte hamna i andra diket och bara strunta i det och tänka att nej men det här orkar vi inte.
Nej, precis.
För då är vi, utan vi måste liksom hela tiden, vi kan inte ge upp det och ändå inte, ja.
Nej, men det är ändå dilemmat mellan det enskilda och det gemensamma. Tänker jag att alla kan väl vara för sig bestämma lite vad de avstår ifrån, både under fastan och kanske i sitt vardagsliv. Det här är görligt för mig och det är bra. Men samtidigt vill man ju någon slags gemensam insats, för vissa människor är ju vissa, jag tror det kommer bli så olika, att vissa säger jag kommer bara flyga 5 gånger om året till jag vet inte var, och så räcker det för mig. Det kanske är en jättestor insats för dem, vad kan jag säga? Hur kan jag... Ja, och det, då kommer ju in detta med att man ska döma andra, det är inte så lätt heller. Så,
nej, visst.
Nej.
Men som sagt, det hade varit härligt om liksom våra församlingar kunde vara platser där man kunde försöka föra goda samtal om detta svåra ämne, brukar jag tänka. Och lite, i Helgand så exempelvis så började vi servera vegetarisk mat sådär istället på våra, vi har vissa sådana här luncher med föredrag och så.
Ja.
Och också råvaror som husmor köpte in hos en ekobonde här i Lunde och sådär. Mm. Ja. Och det gjorde vi ju inte för att visa vad duktiga vi var, men plötsligt så började vi ju då kunna föra samtal på ett mer liksom lite opretentiöst sätt kring vad som stod på bordet. Men titta, det här var ju vegetariskt. Det var gott. Ja, men vad roligt. Hur har du lagat det? Och hur odlades de? Eller hur framställdes råvarorna? Då började de samtalen komma igång. Och då har man ju plötsligt kanske något, istället för någon slags dömande samtal, så blir det av lust och nyfikenhet. Att vi börjar förstå sambanden också. För det tror jag också är viktigt. Sådär.
Lust och nyfikenhet. Det är väl kanske bättre ord än bara fördömande eller uppgivenhet. För det blir det ju också lätt, tänker jag, att man ibland hör nyheterna och man tänker, vad gör det för skillnad? Vad gör jag?
Ja, jag kan drabbas av otrolig uppgivenhet mellan varven i det här arbetet, verkligen. Och som privatperson och så, absolut. Så att försöka hitta, och då har vi det här gemensamhetsperspektivet i fastan också på något sätt. Att vi söker vägar tillsammans.
Precis. Och det är ju, det stod ju någonstans att det här är fastan och be och att ge. Det måste hänga ihop. Det är väl de tre saker som ska hänga tillsammans. Nu pratar vi mest om fastan idag, för det är det som bibeltexten går ut på.
Mm.
Men man kan ju tänka att det måste gå tillsammans med något annat. Det kanske också är någon slags medicin mot att det blir bara fokus på vad gör jag inte om det går tillsammans, om det inte bara blir fastan och jag avstår från detta eller jag gör detta.
Mm.
Men om det går tillsammans med givande eller vad man nu kan ge, det är olika saker, och med bön. Att man kanske har en lite mer hållbar recept för fastan än att bara fokusera på det här ska jag avstå ifrån.
Mm.
Fast jag vet inte vilken form det ska få. Men det är kanske de former som är lite mer enklare att göra med sin gemenskap.
Tack för det perspektivet, Paula, att du också lyfte in bönen som jag tror är viktig i hela det här paketet.
Ja.
Och någonting som jag också har misslyckats med många gånger, att jag tänker nu ska jag be mer i fastan. Och så blir det den här starka koncentrationen i början och sen planar det lätt ut. Men i alla fall så tror jag att för det är också någonting man kan göra som inte kostar mer än lite tid och fokus. Det är ju det också som är väldigt härligt med bönen, att den dörren är liksom alltid öppen.
Fast det är väl precis det svåra, bara lite tid och fokus. Ja, och,
absolut.
Ja. Men nu har vi ju igen möjligheten, förhoppningsvis, hoppas jag i församlingen i alla fall, att man kan göra det tillsammans igen.
Mm.
Det har ju inte varit så de senaste 2 åren, tänker jag, att det var mycket digitala andakter och vi vet alla hur vi tycker om dem. Det är ju fint, men det är ändå annorlunda än att nu kan vi ha... Man kanske ska fokusera i sin församling att ska vi be morgonbön lite oftare? Eller, ska jag gå lite oftare på någon kvällsgudstjänst? Återigen, inte att jag säger att man måste, men den här möjligheten som finns. Och då träffar man ju inte bara, då säger man ju också att man inte bara själv. Då träffar man ju andra, man märker, aha, vi är en gemenskap.
Och man kan kanske också upptäcka att det är någonting härligt med det här att be. Mm. Precis som min son tror att jag kommer att tycka att det är någonting här. Det är ju inte det att jag späker mig här och att det kommer att bli fruktansvärt, utan han tror att jag kommer att uppleva det som någonting positivt. Och vem vet, det kanske blir så.
Du stannar vegetarian här efter för alltid.
Ja, det har jag svårt att tänka med det. Men visst, det kanske. Nej, men alltså sådär att man bönen ofta, det som man vill liksom. Det är ju så mycket i livet på något sätt att det finns ett initialt motstånd mot mycket. Det är ett initialt motstånd att ta tid och fokus åt att be, för man kanske hellre vill göra något som är produktivt eller lustfyllt direkt eller vad den kan
avslappnande,
vara.
Avslappnande, titta på sin telefon.
Ja, men precis. Spela något spel eller sådär, vad man nu gör. Men, men när man väl sen, liksom, när man går emot det där motståndet lite, så kan man ju uppleva någonting. Det är ju precis som att träna eller vad som helst, så att säga.
Det kostar lite.
Men det kostar lite hela, initialt.
Men hela grejen i fastan.
Ja, men det
kostar
jag.
Lite.
Och att peta lite på det där som kostar lite för att få någonting annat, det tror jag är gott faktiskt.
Mm.
Sen finns det ju också ett perspektiv som jag ser här på det mer liksom kollektiva planet, att det här med fastan, det utmanar ju lite också den här tanken om evig tillväxt. Att vi bara kan maxa resurserna hela tiden som kollektiv, så att säga. Om man liksom mer ser det på samhällsplanet, så tycker jag också att det är tydligt här att nej, men det finns en poäng att växla ner ibland. Vi kan inte bara trycka ut så mycket som möjligt av alla resurser vi har, både som privatperson eller som kollektiv eller som jord.
Mm-hmm.
Och det tycker jag också är en viktig, liksom viktig aspekt av fastan här.
Ja, det går ju verkligen mot det allmänna budskapet om att allt ska, alltså kapitalismens budskap om att saker ska växa och att det är det enda vägen framåt.
Mm.
Det är egentligen väldigt radikalt att säga nej. Det ska kan bli mindre, eller det finns gränser. Det finns begränsningar, och de vill vi faktiskt inte ha, men det kan vara skönt att upptäcka dem, att begränsa sig på ett visst sätt.
Mm.
Ja, men återigen, det tar också lite emot. Jag tror att det är vi många som känner så i början på fastan. Men det är väl vårt uppdrag.
Ja, men det är det absolut. Och vi är som sagt, vi är ju inte ensamma i det. Både Gud finns med, men också så har vi varandra som vi vandrar vägen med. Har du något annat perspektiv om du tänker, du ska, för du ska predika sa du, eller ha beredelseord eller vad man nu...
Ja, jag har ju aldrig firat askonsdag i min nuvarande församling, så jag får se hur agendan ser ut, hur mycket som förväntas av mig. Men och vad jag lägger fokuset, jag vet inte riktigt ännu.
Du har inte bestämt dig fullt ut än, åt vilket håll?
Nej. Jag skriver ganska sent. Jag är ganska sent ute oftast, så det är mer än en vecka kvar. Det finns tid. Men det känns som sagt att det finns så många perspektiv. Ska man prata om det här med fastan och begränsningar? Ska man prata om ändå mer om askan och om dödligheten? Det har vi inte gått in så mycket nu på, men... det är för att det är så påtagligt. Eller ska man låta den symbolen tala för sig själv? Det kan ju också, man kan också prata sönder en sån stark rörelse. Så den kanske behöver inte så många ord. Så jag vet inte ännu. Nej. Predika inte antar jag. Men vad skulle
Nej, jag ska inte predika. Nej, men jag tänker att försöka ge lite inspiration och hopp. Till människor och prata om begränsningen som ett värde på något sätt kan väl vara någonting. Och att fastan då, om man då ska använda sig av evangelietexten, att det handlar om att fördjupa Guds vad ska man säga, Guds närvaron, men det låter ju också lite, jag vet inte riktigt, jag hittar inget bra ord, men på något sätt att söka Gud är ju också fastans mening, naturligtvis. Och det är det jag också tycker kommer fram där i evangeliet. Så.
Det låter som en bra ingång.
Ja, men det är väl en bra ingång. Ja. Och som sagt, återigen gemenskapsaspekten som jag tror är väldigt viktig i vår lite ensamma tid också. Eller sådär, det pratas ju ganska mycket om att vi lever i ett ganska individualistiskt samhälle och sådär. Och jag tror att det är viktigt också att återupprätta församlingen som en god gemenskap liksom, för delande.
Och den glädje som finns där för många just nu. Att man kunna vara där mycket mer nu. Och
det handlar inte om att sitta och späka sig i sin ensamhet. Det handlar om att vi lever tillsammans och försöker hitta en väg som kollektiv. Så.
Det är ändå ganska mycket evangelium för en sån här... fasta text.
Ja,
och det är bra, men det behövs.
Det är evangelium och det behövs absolut.
Bra.
Ja, men gott så, men då stannar vi där, tycker jag.
Slutar vi evangeliet.
Ja. Vi slutar evangeliet. Stort tack Paula för att du kom till Tolkning pågår.
Tack.
Och jag önskar dig en fin fastetid.
Detsamma, lycka till.
Tack.